jag blir lite rörd här när jag hör Sara och Elisabeth här. Jag har ju varit lite envis och suttit bakom ratten hela mitt liv. Jag har kört lastbilar och långtrad och bussar. Jag körde ett tag här, lite skolkörning här i kommunen här, och jag har kört er ifrån Askerö, det vet jag. När ni var lite mindre. Vad härligt att ni, Gud får använda er. Gud välsigne er. Ola, han talade här lite om, ja, inte lite, det är så stort att höra, om den helige ande kom över honom här. Och det kommer bäst till mig här, som jag hämtar från Petrus, pingstpredikan. Omvänd er och låt döpa er, så ska ni få den helige ande som gåva. Det talar just till mig det här, att frälsningen är en gåva till varje människa. Och den helige ande är en gåva. Tänk, många har svårt att ta till sig det här. En gåva, det är bara att ta emot av nåd. Det är en gåva. Men det kan vara svårt för en del. Men alltså, jag talar om helig ande här. Den helige ande kan påverka och överbevisa en människa om synd, rättfärdighet och dom. Jag såg i kalendern att det är 6 veckor till pingstdagen. Men det här budskapet om den helige ande, det kan man predika om, jag får säga det, varje vecka, varje söndag. Och jag skrev en liten rubrik här: vårt beroende av den helige ande. Och man kan sätta till och med en liten underrubrik: den helige ande och vi. Ifrån Bibelns, på Bibelns blad, så läser vi om att det var många som drabbades av kraften i den helige ande. Det står ofta: Herrens kraft kom över dem. Och jag ska hämta en välkänd vers här först ifrån Zakaria 4:6. Många av er känner till den, har läst den många gånger. Detta är Herrens ord till Zerubabel: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. 81 års översättning säger: inte genom någon människas styrka eller makt ska det ske. Zerubabel fick ju det här budskapet att tempelbygget skulle slutföras. De kom tillbaka från sin fångenskap och tempelbygget skulle byggas. Och Zerubabel fick det här budskapet ifrån Zakaria, profeten Zakaria: inte genom mänsklig kraft och inspiration ska det ske, utan genom andens kraft och inspiration. Profeterna, alltså, de var helt beroende av andens kraft och smörjelse när de skulle förmedla Herrens ord till folket. Profeten Mika, han säger så här i 3:8: jag är uppfylld med kraft, ja, med Herrens ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd. Alltså, det är ju helt klart här att den helige ande, för mig har det varit helt klart i hela mitt andliga liv, att den helige ande är en gudomlig person. Det är inte bara en vind, det är en person. Den tredje personen i gudomen. Och det är fantastiskt det här med treenigheten. Det är ett samspel mellan Fadern, Sonen och Anden. Och Anden, han har funnits lika länge som vår Fader Gud och Jesus. Det här att gudomen har funnits alltid, det kommer vi aldrig att förstå med våra mänskliga hjärna. Och vi behöver inte, så att säga, rota i det, utan vi tror enkelt på att gudomen har alltid funnits. I första Mosebok 1:2 så står det i skapelsen: anden var med vid jordens skapelse. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Anden var med vid skapelsen. Och i första Mosebok 1:26 så står det: låt oss göra människor till vår avbild. Oss, vad innebär det? Det var inte bara Gud, utan det var Fadern, Sonen och Anden. Jag kommer ihåg en gång jag satt på en soffa i en, har man brukar säga att i en del städer, en sommarstad. Det finns städer som många turister åker till. Det var en sommarstad, vi satt där. Och så kommer det ett par killar och skulle dela ut lite reklam eller ja, något att erbjuda. Traktater kan man ju säga också. Och jag berättade att jag var troende. Ja, de var troende de också. Så kom vi in på i den här rörelsen de tillhörde. Jag vill inte nämna att jag kommer inte exakt ihåg vad den hette. Så kom vi in på det här med treenigheten och då sa de så här: nej, vi tror inte på treenigheterna. Här sa jag, då är vi inte riktigt på samma nivå, sa jag. De hade lärt sig det att treenigheten och det här samspelet är, ja, det trodde man inte på. Men vi som vill tro på det fulla evangeliet, vi tror på det. Fadern, Sonen och den helige Ande, det är en enhet, men det är tre personer. Alltså det eviga och evigheten, det är ett kännetecken på Fadern och Sonen och Anden. Gud skapade människan till sin avbild. Och på rikan säger evigheten är nedlagd i människans hjärta. I Hebreerbrevet så läser vi kapitlet 11, det är en välkänt sammanhang. Det står om ett antal namn i Gamla testamentet som handlade på Guds befallning i tron och genom tron. Genom tron besegrade i kungariket, skipade rätt och fick löften uppfyllda, täppte till lejon och skap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. De handlade i tro, men de handlade också under andens kraft och inflytande, vill jag tillägga. Det finns en bok i Bibeln som heter Domareboken. Domareboken handlar om en tidsrymd av cirka 300 år. Boken beskriver ett av de mörkaste kapitlen i Israels historia. Man avföll i otro, olydnad, och så dyrkade man. Man smittades av grannfolken och dyrkade och tjänade deras avgudar, balerna, aserorna hette de, astarterna och många andra. Och sen förekom det dessutom blandäktenskap, och det hade Gud förbjudit. Guds folk Israel och hans församling, de skulle vara ett folk, obesmittade. På grund av det var så här att man avföll i tro, otro, olydnad. Och på grund av detta så uteblev Guds beskydd. Och grannfolken då, de kom och förtryckte och ockuperade Israels folk. Och till slut så blir det så outhärdligt. Vi läser om den här domarboken. Till slut så blir det så outhärdligt efter många år. Så man då ropade man i sin nöd till Herren om befrielse, omvändelse. Och tänk vad Gud är kärleksfull mot sitt folk. Genom sitt förbund och genom hans kärlek så sände Gud då en räddare. Han sände domare till dem som han utrustade. Och det var ett antal olika domare där man läser om i domarboken. Och det de hade gemensamt, det var att Herrens ande kom över dem, står det. Vi har en domare som heter Otniel. Herrens ande kom över honom och i en strid så segrade de. Samma sak hände med Debora och Barak. Simson, Jefta och många flera domarboken där. Herrens ande kom över dem och de segrade mot sina fiender. Gideon tänker jag på speciellt. När han, Herren kallade på honom, så säger han så här: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gå i denna din kraft och fräls Israel ur fiendens våld. Midjaniterna heter fienden. Se, jag har sänt dig. Tänk hörni, vilken klar kallelse från Herren det var till Gideon. Jag har sänt dig. Gå i denna din kraft. Och sen står det längre fram att Herrens ande kom över Gideon. Och med 300 man besegrade de midjaniterna, och de hette amalekiterna och andra. Och i domarboken kapitel 7 och vers 12 så står det att fienderna var så talrika som gräshoppor. Och kamelerna var så oräkneliga. De var så talrika som sanden på havets botten. Ja, det kan ju låta gå till överdrift. Men det var en bild på att det var många. Men Gideon och Israels folk han hade med sig, de segrade. Vi ska inte gå in mer på detta med Gideon där. Vi ska gå till längre fram i Israels historia. Vi ska stanna vid andra krönikeboken, ja, 17 och några kapitel framåt. Ska försöka koncentrera mig här. Det fanns en kung i Judarike. Nu är Israels land, Guds, det här landet, Kanan, delat i två delar. Nordriket, eller Israels rike, Sydriket, Judarike. I Judarike så var de flesta kungarna ganska bra och gudfruktiga. Inte alla riktigt, men ganska många. I Nordriket var det katastrof. Om det var en som var det, jag kommer inte ihåg det. Men vi ska tala här i andra krönikeboken om en kung som heter Josafat. Han var den femte kungen efter kung David. Och det står att han vandrade på de vägar som kung David hade gått. Han hade ett hjärta efter Guds vilja och lag. Och han tillhörde då alltså de få kungar som var rättfärdiga inför Gud. Det står att Josafat, han avlägsnade och sopade undan avgudar, aseror och offerhöjderna, de sopade han undan. Och på grund av att han var radikal på detta område, så står det att, vi kan läsa om det här kapitel 17, så står det att Herren var med Josafat och stärkte kungadömet i hans hand. Och han blev också välsignad med stor rikedom och ära. Ungefär som kung Salomo var i den första tiden. Men inte fullt så mycket. Men ändå var han välsignad med stor rikedom och ära. Och det står att han byggde förrådstäder och stora förråd där i Juda rike. Och han sände ut leviter och präster, står det, som skulle undervisa folket från Guds lagbok. Alltså han hade en önskan, Josafat, att folket skulle förnyas och leva rättfärdigt inför Gud genom att de undervisade ur Guds lagbok. Det är ju, vi har ju Bibeln, de hade lagboken, vi har Bibeln. Tänk hörni, vad mycket vi har att hämta ifrån Bibeln. Vi lever av Bibeln verkligen, med Bibeln. Jag gör det, jag hoppas många gör det. Och på grund av den här förnyelsen bland folket, så står det i 17 och 10: fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda. De vågade inte gå till strid mot dem på grund av att Herrens välsignelse vilade över Judarike då. Men går vi längre fram nu, så händer det saker. Josafat, han var kung i cirka 25 år. Och vi kommer fram till kapitel 20, där händer en del saker. Josafat, han får då kunskap om två fiender. De heter Moabs barn, Moabs land och Ammons barn. Och han fick reda på att de stod redo att strida mot Israel. De hade gått ut i öknen där och de förberedde sig för att strida mot Israels folk. Guds folk alltså skulle de strida emot. Moab och Ammons folk, de var avkomlingar till Lot. Och det var egentligen ingen välsignelse med Moab och Ammon. Läser vi om Lot där så gick det otillbörligt till. Lot, han räddades ifrån katastrofen över Sodom och Gomorra. Herren ville rädda honom och hans familj. Och då säger Herren till Lot: fly upp i bergen, klippan. Det tycker jag är en fantastisk bild på Jesus, hörrni. Vi ska fly ifrån ondskan. Vi ska fly till klippan, Jesus Kristus. Den orden fick Lot, men han gjorde inte så. Han ville inte fly till klippan. Men Gud var nådig mot honom och han fick fly till en stad som var en fristad. Den skulle Gud skona. Annars städerna på den här slätten, Sodom och Gomorra och många andra städer, de jämnades med marken. De här Ammons folk och Moabs folk, de tillbad inte Israels Gud. De hade avfallit, de tillbad avgudar, de böjde sig aldrig för den levande guden utan var ständigt uppror mot Gud och även i perioden mot Israels folk. Och vid strider så for de ofta våldsamt fram. Jag läste en, det står inte i Bibeln men man har andra källor. Det fanns ett gissel av ovana bland Ammons stridsfolk att när de gick till attack så stack de ut det ena ögat från sin fiende. Det var deras motto. Sen står det att de var fruktansvärda emot gravida kvinnor. Och när jag läste det, jag skrev inte ner allt, jag kunde inte göra det. Men de var så fruktansvärda mot gravida kvinnor, Ammons folk, Ammons stridsfolk. Så att när jag läste det, de misshandlade dem fruktansvärt, så jag kunde inte skriva ner allt. Men domen kom över det här folket, Moab och Ammon. Och det står i Sefania 2:9. Vad står det om det här folket? Jo, det står så här. Därför, det är profeten Sefania. Därför så sant jag lever, säger Herren Sebaot, Israels Gud. Det ska gå Moab som Sodom och Ammons barn som Gomorra. Ett tillhåll för nässlor och en saltgrop som ska bli. Och en ödemark till evig tid. Kvarlevan av mitt folk ska plundra dem. Och återstoden av min menighet ska få dem till sin arvedel. Ja, domen kom sen, men det var ganska långt fram. Men domen kom över dessa folk och de upplöstes och förskingrades. Existerade egentligen inte mer. De upplandades. Det var domen för dessa folk som egentligen var avkomlingar till Israels folk. Men de hade avfallit genom Lot. Vad gör nu Josafat nu då? När det här hotet närmar sig ifrån. De var väldigt talrika, Moab och Ammon, deras stridsfolk. Det står inte hur många det var, men de var väldigt talrika, står det. Vad gör nu Josafat? Jo, kapitel 20 står det om det här, ja. Han beslutar sig först för att rådfråga Herren. Det tycker jag, det stack till i mitt hjärta. Tänk vad förståndig han var, Josafat. Ja, då ska jag rådfråga Herren hur det här ska lösa sig. Och så utlyser han fasta och bön över hela Juda. Och nu samlas man i stora skaror av Judas folk framför templet, framför Herrens hus. Och där ropar man till Herren: vi behöver din hjälp. Vers 9. Om något ont kommer över oss, svärd, trolldom eller pest eller hungersnöd, så vi beträda fram inför detta hus och inför ditt ansikte. Ty ditt namn är i detta hus och vi vill ropa till dig i djupet av vår bedrövelse och du ska då höra och hjälpa oss. Och vers 12, de klarade sig inte själva, de hade kommit fram till dig. De Ni klarade sig inte själva utan Guds hjälp. Och vad står det i vers 12? Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer emot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända. De hade blicken på Herren. Och sen står det i vers 13, det som talar till mig, lite extra. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Familjerna var samlade där. De var oroliga, i spänd förväntan vad som skulle hända. Jag tänker på Ukraina nu när jag läser det här. Ska dessa kända, ondskefulla stridsfolk slå ned oss, krossa oss, eller ska Gud svara med ett under? Sen står något underbart i vers 14. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel. Han var levit, han var präst, son till Zakaria. Och nu talar Herren till folket genom den här prästen. Han fick ett budskap. Vad säger han i vers 15? Lyssna ni alla judar och ni är Jerusalems invånare. Och du konung Josafat, så säger Herren till er. Frukta inte och var inte förskräckta för den här stora skaran. Ty striden är inte er utan Guds. Och vers 17. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Mänskligt sett så lät det ju väldigt dumt egentligen. I en strid. Men ni skulle stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem. Och Herren är med er. Ni ska inte strida utan vara stilla. Det är fler, vid fler tillfällen som Herren har sagt detta. Bland annat när Israels folk skulle tåga ut i Egypten. Andra Mosebok 14. Då står det. Då säger Mose så här. Det är ju Herren som talar genom Mose. Mose säger så här. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Så han drog det vers 20. Vid det dog ut mot öknen. Och Josafat, han påminner dem om folket. Förtrösta på Herren och lita på hans profeter. Och sen, vad var deras sätt, strategi? Vad var strategin nu då för att övervinna fienden? Säger man så i stridssammanhang. Vad var strategin? Vad var, det finns andra uttryck. Vad var strategin? Jo, vers 21 och 22. Då ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Ute på öknen där. De ställde sig framför fienden. Och medan de dog ut där framför. Det var framför den beväpnade herren. De var ju beväpnade naturligtvis. Fienden. Och så skulle de sjunga. Nu kommer något underbart. De skulle sjunga. Tacka Herren. Ty hans nåd varar i evighet. Den strofen. Står i många salmer också om vi läser. Salm 118 och det är fler där. Tacka Herren, ty hans nåd varar i evighet. Och genom lovsången till Herren så skedde ett mirakel. Vad står det i vers 23 och 24 där i kapitel 20? Jo, Ammons och Moabs stridsfolk, de blev väldigt... De de greps av panik helt enkelt. Och så står det att de gjorde först ner folket från Seir, eller Seir heter det. De hade också varit där i öknen och kanske skulle hjälpa till egentligen. Men det gjorde ju ner dem. Och så, vad hände sen? Jo, sen hjälpte oss de åt att förgöra varandra. Moab och Ammon. Vilken seger. Det var ett mirakel. Ett totalt nederlag för fienden som fullbordades genom ett Herrens mirakel. Lovsången blev ett segervapen. Vad underbart det är med lovsången, hörni. Och sen står det i vers 26 och 28 att i tacksamhet och bön så vände de åter till Jerusalem med Josafat i spetsen. Och i glädje och jubel drog man in i staden med saltare, harpor och trumpeter. Det var segerstämning. Där skulle man varit med egentligen. Jag blev nästan lite avundsjuk när jag läste det här. Har vi samma möjligheter idag? Ja, naturligtvis. Kraften i den heliga ande är densamma. Samma ande. Och vi har upplevt, de flesta av oss har upplevt detta. Vi har varit tillsammans. Vi har varit på gudstjänster, sammankomster med mycket lovsång och tillbedjan. Och jag har i alla fall känt det, att man har upplevt seger i andevärlden genom den här frimodiga, andefyllda lovsången i bön och tillbedjan. Och man kan säga med Paulus där i andra Korinthierbrevet 10, vi kan bryta ner ondskans fäste och tankebyggnader genom denna underbara lovsång i tillbedjan och bön. Jesus själv fick ju uppleva den helige ande väldigt konkret. När han döptes, nu går klockan, jag ska försöka. När han döptes, Jesus, så sänkte sig den helige ande över honom. Vi läser om detta. Som en duva. Och han hade varit 40 dagar i öknen. Och när han kom tillbaka från öknen så fick han döpa sig. Och det står att han efter dopet då kom tillbaka till sin hemstad och Galileen. Och i andens kraft vände han tillbaka. Och så citerar Jesus profeten Jesaja: Herrens ande över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap. I Hebreerbrevet 13 och 6 så läser vi en välkänd vers. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i all evighet. Det är likadant med den helige ande. Den helige ande är densamme igår, idag, så och i all evighet. Det är ju samma helige ande och hans oerhörda kraft som verkade under apostlarnas tid. Och som domarna, konungarna, profeterna på gamla testamentets tid fick uppleva. Det är samma kraft, det är samma ande. Och Jesus, han sa också gång på gång att den helige ande är sanningens ande. Står det mycket om i Johannes 14, kapitel 14-16. Och den helige ande ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. På pingstdagen, som jag nämnde om här, om 6 veckor så firar vi pingstdagen. Men budskapet om den helige ande, den ska förkunnas ständigt. För den helige ande är närvarande, en närvarande verklighet hos oss ständigt. När anden slog ner på pingstdagen och utgöts bland de troende där, de som hade omvänt sig, så blev den helige ande tillgänglig, kan man säga, för alla troende. Församlingen föddes under andens inflytande. Man kan säga att en ny tidsålder bröt in. Församlingens tidsålder. Den helige andes tidsålder. Det nya förbundet trädde i kraft genom Jesu död och hans fullbordade verk på Golgata. Du och jag nu, vi är helt beroende av den heliga andes kraft, hjälp och ledning. Vi står nu i andens nya tjänst, säger Paulus. Vi står i andens nya tjänst, inte i bokstavens. Paulus säger att om ni leds av anden står ni inte under lagen. Vi är befriade av lagen. Judarna hade ju lagen, men det kunde inte frälsa dem. Genom Jesu död så har vi också, så att säga, bokstavligt fått dö med Jesus och uppstått med honom. Med denna oerhörda kraft, uppståndelsekraften, uppstår till en ny skapelse, till evigt liv. Vad fantastiskt med Noa här. Man får begrava den gamla människan, sin gamla natur, i vattnet där. Och uppstå till ett nytt liv med Jesus Kristus. Du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och fått uppleva det eviga, du har evigt liv i Jesus Kristus. Tänk vad underbart. Jag har en bön i mitt hjärta att den här tiden nu som ligger framför, att vi ska få uppleva ett starkt utgjutande av den heliga ande. En stark närvaro av den heliga ande. Hur är det idag? Har vi någon väckelse idag på, som vi kan peka på? Det händer mycket. Jag upptäckte häromdagen nu, men på YouTube kan man läsa fantastiska vittnesbörd från människor som har upplevt Jesus till omvändelse. En total befrielse och frälsning. Och det händer. Och vi, det som hände här nu för innan pandemin var det väl, så fick vi se här hur Sebastian Stakset och hans team satt upp stora tält här i bland annat Sävsjö, på västkusten och så vidare. Där många upplevde frälsning. Där den heliga ande var starkt utgjuten och talade till människor. Och överbevisade människor om sin synd. Och jag tror det här som är nyckeln, lösningen nu framåt. Att det blir att den heliga ande blir kraftigt utgjuten. Jag har varit med några år. Och jag kommer jag ihåg någon väckelse? Ja, jag kan ändå säga att det jag minns starkt, det hände på 70-talet. På 70-talet, i alla fall första hälften, så speciellt här på småländska höglandet, men även på andra håll här, så satte man upp ett jättestort tält. Och Gud använder redskap i den här väckelsen. Det var riksevangelister inom Svenska Missionsförbundet. Bertil Paulsson, Jan Eriksson, Uno Davidsson, Åke Joelsson bland annat. Och många fler. Terje Benson kom. Och jag har en bok där hemma som dokumenterar de här veckorna. Speciellt 69, 70, 71, 72, 73. Så drog det fram väckelse, verkligen. Sommaren 72 reste man ett tält på för 3000 på Bredstopps idrottsplats i Tranås. Där man har mycket, spelar ishockey nu och mycket annat. Där reste man ett stort tält. Och det var Bertil Paulsson och Nytt liv. Och det höll på, man fick förlänga, och om jag inte minns fel, det står i boken, så höll man på i 7 veckor. Och det skakade om Tranås, står det. På gatorna i Tranås skakade de. Det var massor med ungdomar, knarkvågen var fruktansvärd bara på 70-talet från USA. Och man räknade med omvändelsen, bara inte nu människor som kom fram för att få förbön och förnyelse och helan, utan nu handlar det om omvändelser. Man räknade cirka 160 omvändelser sommaren 72 i Tranås. Det skakade om staden. Jag var själv inte där, men jag kom ihåg det. Hösten 70, sommaren hösten 71 i Eksjö höll man på i 3 månader. Man räknar med omvändelser mellan 100, det är lite olika, mellan 150 och 200 omvändelser. Det skakade om Eksjö, den var inte så lik. Den skakade om staden. Jag minns det här. Borås, nytt liv på hösten, också hösten 72. 70-80 på 5 veckor omvändelser. Kanske inte lite mindre, men ändå skakade om Borås. Vi har fått se många som får vara till välsignelse, som blir frälsta i Boråsväckelsen där 72. Jag tänker på Hans Marklund, hans bror, Lennart Åsberg, han som är uppe i Kristuscenter i Örebro, jag kommer inte ihåg namnet. Han blev frälst i, på att till rik välsignelse. Det skakade om Borås. I nytt liv i Österbymo. Jag tror det var 75, jag kan minnas det. Så åkte jag och Marita, min fru. Vi hade, jag vet inte om vi var, vilket år exakt det var, om vi, men vi var ihop tillsammans. Vi åkte dit och jag kom ihåg predikan än. Varför gör jag det? Därför att det var anden som talade genom det här ordet, den här predikan. Och ett ord som är så andefyllt, det glömmer man inte. Jag kommer ihåg den predikan. Jan Eriksson heter han, får till välsignelse än idag. Han predikade om Jesu tillkommelse, församlingens uppryckande. Jag glömmer det aldrig. Det var så starkt. Tänk hur det så länge sedan som 75. Man kan komma ihåg det. Men det var så starkt. Detta på grund av den helige ande och inget annat. Tack och lov. Och jag vet att vi allesammans här i vår församling, vi är beroende av den helige ande. Och vi vill ha den helige ande hos oss. Vi öppnar för den helige ande. Parallellt nu med den här svåra och mörka tid vi ser framför oss. Jag ser det i alla fall. En svår och mörk tid framför oss i vårt land, i Europa, kanske i världen. Så är det hög tid nu för Guds folk att mer och mer komma närmare Gud i bön, tillbedjan och lovsång. Mer än någonsin. Och Jesus uppmanar oss att vi ska beda i ande och sanning. Och då ska vi få uppleva seger. Den helige ande kommer på ett mäktigt sätt utgjutas över oss. Ännu starkare. Så vi kommer att få uppleva något nytt, Herre. Mycket har förändrats sedan 70-talet. Alltså jag tänker på sången och musiken och så här. Men den helige ande är densamma sedan 70-talet. Budskapet är detsamma. Ordet är detsamma. Förändras aldrig. Tack Jesus att vi har Guds ord. Tack Jesus att du sände och bad Fadern sända den helige ande till oss. Vi lever i andens tid nu, hörni. Det här har talat till mig starkt. Bönen och lovsången är ett segervapen. När vi ger tid för Gud. Och det tror jag att det kommer mer och mer att göra nu den här tiden. Måste jag säga amen där. Tack Fader i himmelen. Tack helige ande att du är här. Du är här mitt ibland oss. Den här förmiddagsstunden. Tack att vi upplever seger i andevärlden här i vårt möte. Vi upplever seger. Tack för att Ingmar Karlsson är. Han har nått sitt slutliga mål. Tack för den gärning som han fick tjäna i under många, många år. Tack för sången här, Sara, Elisabeth och övriga här. Tack att du är närvarande i vårt möte idag genom den heliga ande. Och du verkar, du talar nu och verkar och överbevisar. Tack heliga ande, i Jesu namn. Amen, amen.